God förmiddag allihopa och varmt välkomna till gudstjänst i Roseniuskyrkan. Särskilt välkommen vill jag säga till dig som kanske är här för första gången. Jag hoppas att du ska känna dig hemma och finna en plats. Jag heter Daniel Ringdahl, jag är en av medlemmarna här i kyrkan och kommer att vara mötesledare i dagens gudstjänst. Det är den 19:e söndagen efter trefaldighet och temat är trons kraft. Idag kommer Nils Bertil Bertilsson från Vikbolandet utanför Norrköping att predika. Välkommen hit. Roligt att ha dig och Irene här. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Gudstjänsten är ett möte med Gud. Låt oss be om ett sådant. Herre, tack för din godhet mot oss. Tack för att du är full av kärlek. Tack för att du är full av nåd. Vi ber dig att du kommer till oss, att du öppnar våra hjärtan och att du gör oss ett möte med dig idag. Tack för att vi kan veta att du hör våra böner. I Jesu namn. Amen. Då ska vi sjunga den första sången, nummer 587, Urlova Herren, de tre första verserna. Du för vars allmaktsord. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Om den lutherska kyrkan hade haft helgon så hade nog den tyske prästen Dietrich Bonhoeffer legat bra till för en nominering. Han var präst under nazisttiden och kraftig motståndare till Hitler. Under svåra samvetsbetänkligheter deltog han i en komplott för att ta livet av Hitler men misslyckades. Och han sattes i koncentrationsläger och avrättades några månader före krigsslutet. Han skrev en kärnfull bok som heter Efterföljelse. Och i den skriver han om den billiga nåden som han menar är den kristna kyrkans dödsfiende. Den billiga nåden ger förlåtelse utan att predika omvändelse. Nåd utan att betona Jesu kors och vår efterföljelse. Och en rättfärdiggörelse av synden och inte syndaren. Och när vi läser dagens episteltext slås jag av hur lätt det är att jag går i den billiga nådens fälla. Paulus skriver i första Timoteusbrevet: sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Paulus uppmanar oss att kämpa för att leva heligt och fromt i den här världen. Men hur ofta händer det inte att jag ursäktar synden i mitt liv med att det ändå inte går? Det är ändå inte meningen, eller det är ju inte gärningarna som frälser, utan det är ju Guds nåd. Och så liksom ger jag upp redan på förväg och ursäktar min slöhet. Och det är ju sant att jag inte kan vinna Guds gillande. Det är sant att jag inte kan vinna hans acceptans genom vad jag gör, utan det är någonting som jag får av nåd. Och samtidigt visar ju Guds lag det goda som han vill. Det är lite som, tänk dig så här, att du spelar fotboll och du vill få en plats i startelvan. Du blir uttagen en gång, du vet att du inte platsar. Så du har skyhög ångest och du gör allt du kan för att visa att du faktiskt förtjänar platsen i startelvan. Det är en ganska jobbig kamp. Det är en annan sak att vara uttagen och veta att du får spela den här matchen. Tränaren har bestämt att det är du som ska spela, även om du kommer att göra misstag. Du kommer att göra misstag. Men tänk om du skulle ta den där garanterade startplatsen och gå runt och lalla på fotbollsplanen. Sätta dig och dricka en kopp kaffe och ta det lugnt när motståndaren har bollen. Det skulle inte vara att ta din uppgift på allvar. Och så, det är en barnslig bild, men ni fattar kanske poängen. Så är du uttagen till Guds familj. Jesus har vunnit den rättigheten åt dig genom sin död och uppståndelse. Inte för att vi ska vara slöa, utan för att vi ska leva som hans barn. Så därför får vi ta Paulus ord på djupast allvar. Kämpa trons goda kamp. Men inte för att vinna Guds gillande, utan för att han redan har vunnit den åt oss. Så låt oss komma inför honom, bekänna vår slöhet, bekänna vår synd och ta emot hans försäkran om att vi får tillhöra honom, vara med i hans lag och hans familj för Jesus skull. Vi ber och bekänner. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss. Kriste, förbarma dig över oss.
På jorden till människor som han älskar. Vi såg upp och sjunger lovsalmen nummer 13.
har det äntligen blivit dags för barnens stund. Så ska vi sjunga barnens sång och Sofia ska visa oss i rörelse.
Ska vi be för barnen och sedan med dagens bön. Herre, tack för att du är barnens vän. Tack för att du älskar dem. Tack för att du har sagt, låt dem komma till mig. Himmelriket tillhör sådana som dem. Och vi ber dig här att du ska besigna deras söndagsskola. Vi ber att du ska ge dem ett gott möte med dig och goda vänner. Och så ber vi dig här också med dagens bön. Och Gud, du som förökar det maktlösa styrka. Hjälp oss att i tro hålla fast vid Jesus Kristus så att vi får del i den kraft som fullkomnas i svaghet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då ska vi få lyssna till den första textläsningen och därefter sjunga kören.
Den gammaltestamentliga texten är hämtad från första Moseboken kapitel 15, verserna 5 och 6. Och överskriften är Herren sluter förbund med Abraham. Sedan förde han honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Brevtext är hämtad från första Timoteusbrevet, kapitel 6, verserna 11-12. I Jesu namn. Men du, gudsman, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet som du blev kallad till. Och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. Så lyder Herrens ord.
Amen.
Då vill jag läsa evangelietexten som är för idag. Och den är väldigt lång. Så jag hoppas ni orkar att stå så här länge. Men den är en väldigt fin berättelse. Så jag läser faktiskt hela, även om det var några verser överhoppade. För det blir så konstigt följd annars. Överskriften är: Jesus botar en blind född. När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födseln. Hans lärjungar frågade: Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarade: det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. När han hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon och sa till honom: gå och tvätta dig i dammen Siloam. Ordet Siloam betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se. Hans grannar och det som förut hade sett honom tigga sa: är det inte han som satt och tiggde? Några sa: det är han. Och andra: nej, men han är lik honom. Själv sa han: det är jag. De frågade: hur öppnades dina ögon? Han svarade: den man som heter Jesus gjorde en deg och smorde mina ögon och sa till mig: gå till Siloam och tvätta dig där. Jag gick dit, och när jag tvättat mig kunde jag se. De frågade: var är den mannen? Han svarade: det vet jag inte. De förde då mannen som hade varit blind till fariseerna. Men det var sabbat en dag Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon. Därför frågade även fariseerna honom hur han hade fått sin syn. Han svarade: han la en deg på min mun eller på mina ögon och jag tvättade mig och nu ser jag. Några fariseer sa: den mannen kan inte vara från Gud, då han inte håller sabbaten. Andra sa: hur kan en syndig människa göra sådana tecken? De var alltså oeniga och frågade därför den blinde igen: vad säger du om honom som öppnade dina ögon? Han svarade: en profet är han. Men judarna trodde inte att han hade varit blind och fått sin syn förrän de hade skickat efter hans föräldrar och frågat dem: är det här er son som ni säger är född blind? Hur kommer det sig att han nu kan se? Hans föräldrar svarade: vi vet att han är vår son och att han föddes blind. Men hur han kan se, det vet vi inte. Och inte heller vet vi vem som har öppnat hans ögon. Fråga honom själv. Han är gammal nog och kan svara för sig. Föräldrarna svarade så därför att de var rädda för judarna. Redan då hade judarna kommit överens om att den som bekände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan. Därför gav hans föräldrar detta svar: han är gammal nog att svara för sig. Fråga honom själv. De kallade för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sa till honom: ge Gud äran. Vi vet att den mannen är en syndare. Han svarade: om han är en syndare vet jag inte, men ett vet jag, att jag som var blind nu ser. De frågade honom: vad gjorde han med dig? Hur öppnade dina ögon? Han svarade: jag har redan sagt er det, men ni har inte hört på. Varför vill ni höra det en gång till? Kanske ni också vill bli hans lärjungar? De hånade honom och sa: det är du som är hans lärjunge. Vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Han svarade: ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är, och han har öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den mannen inte vore från Gud så kunde han ingenting göra. De svarade: du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. och de drev bort honom. Jesus fick höra att de hade drivit bort honom, och när han fann honom sa han: tror du på människosonen? Han svarade: vem är han, herre? Tala om det så att jag kan tro på honom. Jesus sa: du har sett honom. Den som talar med dig, han är det. Då sa mannen: jag tror, herre. Och han tillbad honom. Jesus sa: till den dom har jag kommit i världen, för att det som inte ser ska se, och för att det som ser ska bli blinda. Några fariser som var med honom hörde detta och sa: inte är väl också vi blinda? Jesus sa: om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser, därför står er synd kvar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, varsågod och sätt. Det var en lång text, men den är fantastisk, tycker jag. Tack så mycket för välkomsthälsningen här, och tack för att jag får komma hit. Jag pratade med min fru om innan i veckan hur länge sedan det var som jag var här senast. Jag trodde att det var i våras. Eller vi pratade om det var i våras, men det visade sig att det var våren 24. Så det är 1,5 år sedan. Tiden går väldigt fort, och vi lever i en mycket föränderlig värld. Det händer mycket, och då är det fantastiskt att veta att det är ändå en sak som står fast, och det är Guds ord. Vad som än händer så är Guds ord detsamma. Och Jesus Kristus, han säger att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Det står i Hebreerbrevet. Och det är väldigt tryggt att veta, och att luta sig mot och att lita på. Vi ska be. Tack kära Herre för den här stunden. Tack för att vi får vila vid och luta oss mot att du är densamme, att du aldrig förändras. Tack Jesus för att du har kommit hit i världen för att frälsa syndare och för att öppna blindas ögon. Nu ber vi att du ska öppna våra ögon så vi kan se vad du vill säga oss idag, Herre. Öppna våra hjärtan och våra ögon för dig, så att du får bli viktig för oss var igen. Vi lämnar stunden i din hand och ber att du kommer in i heliga ande och berör oss var igen. I Jesu namn. Amen. Ja, ämnet för den här söndagen är ju, som vi hörde Daniel sa, trons kraft. Och när Irene och jag rullade in i storstaden här i Stockholm, så det för någonting, så tänkte jag på att gamla testamentliga texten som vi hörde, den måste vara kanske lite svår för er att sätta er in i, ni som bor här i Stockholm. Texten handlar ju om Abraham, som vi hörde, och han kallas också trons fader. Abraham och hans hustru Sara, de hade inga egna barn och kunde inte få det mänskligt sett. Men så står det där i Mosebok, första Mosebok 15, att Herrens ord kom till Abraham i en syn, och så får Abraham höra att han ska få en son. Och så kommer det här att Herren för ut Abraham. Jag tänker att det är ut ur tältet där han befann sig. Och så säger Herren till honom: se upp mot himlen och räkna alla stjärnorna om du kan. Så stor ska din avkomma bli. Abraham måste ha varit totalt mållös när han hörde det här. Och så upp mot himlen och såg då miljon och miljardtals stjärnor som fanns där. Och sen måste det ha varit så att varje kväll när Abraham han tittade upp mot himlen, så såg han alla de här stjärnorna, och då påminner det honom om det otroligt fina löftet som han hade fått av Gud, att han skulle få en son. Och han fick en son, och hans avkomma blev oändlig. Som sagt, jag sa att det kan vara lite svårt för er i Stockholm att se det här, för det är inte så ofta ni kan se stjärnor, förstår jag. Inte sådana stjärnor i alla fall. Men jag bor på Vikbolandet, och där räcker det att öppna dörren en mörk kväll och sticka ut huvudet, så ser man alltså miljontals stjärnor på himlavalvet. Det är fantastiskt. En fantastisk syn att se. Och det är ju så att det är ju, måste ju vara mörkt för att man ska kunna se dem, stjärnorna. Men precis som Abraham så fick man, får man titta upp mot himlen och tänka på alla de löftesstjärnor som Gud har tänt för oss, för dig och mig. Men så kan det vara också så på landet att man inte ser stjärnor därför att det är moln som kommer i vägen. Det har ni här också, men ni kanske inte märker lika mycket som vi. Men när man ser upp mot himlen och ser moln så tänker man, men där bakom, där finns stjärnorna trots allt. De finns där bakom trots att man inte ser dem. Och då, det är så med tron på något sätt, att man ser inte, men man får lita på och tro att det man har hört och att Guds ord är sant. Och det står om tron i Hebreerbrevet. I Hebreerbrevet 11 om trons människor står det så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Alltså tron är en övertygelse av det man hoppas och en visshet om det man inte ser. Det var lite tankar om GT-texten när jag kom in här i Stockholm. Men nu ska vi gå till evangelietexten som var väldigt lång och vi ska bara beröra den, vissa grejer av den. Den är ju fantastisk i sig själv. Det är en spännande berättelse och Johannes, han berättar inte så många berättelser om Jesu under. Men de han berättar, de är ofta väldigt utförliga. Och han tar fram allt sånt som händer efter undret har skett och vilka följder det får. Tidigare här i Johannes i kapitel 5 så berättar Johannes om mannen som varit sjuk i 38 år. Han som låg vid Betesdadammen i Jerusalem. Och nu så det är det som vi ska stanna inför, händer det vid en annan av dammarna i Jerusalem. Dammen Siloam, som låg i den sydöstra delen av Jerusalem och stan. Och det är där de här händelserna utspelar sig. Det är vinter och troligen någon gång mellan lövhyllhögtiden och tempelinvigningens högtid. Jesus och hans lärjungar är i Jerusalem. Och i kapitel 8 som kommer före vår text har Jesus haft en lång diskussion med en del judar som hade satt tro till Jesus. Men den här diskussionen och samtalet som blev ganska häftigt och dispyten, den slutar med att de tar upp stenar för att kasta på Jesus. Men Jesus han drar sig undan och sen börjar vår text. Och då står det, Jesus kommer gående och får se en man som var blind sedan födseln. Att någon var blind, det är mycket vanligt i Bibelns berättelser. Jag läste någonstans att det står 54 gånger om det här i Bibeln. Och att det kanske var det starka solljuset i kombination med den dammiga marken som var menlig för ögonen, som gjorde att man fick dåliga ögon helt enkelt och sjukdomar. Men i det här fallet så var det ju inte så. Utan den här mannen var född blind. Han hade aldrig sett en människa. Han hade aldrig sett ett träd. Aldrig sett blommor, fåglar, hagar eller berg. Han hade levt i totalt mörker i hela sitt liv. Normalt sett när vi läser om de blinda i Bibeln så brukar de sitta vid vägkanten och tigga. Som vi stod här senare också att han brukar göra. Men i Lukas 18 så står det om en blind att han satt vid vägkanten och tiggde. Och när han fick veta att det var Jesus som gick förbi, då ropar han, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Men här skriver Johannes bara att Jesus fick se mannen som var blind sedan födseln. Jesus såg honom. Jesus såg den här mannen. Och Jesus kände honom. Han visste att han var född blind. Och Jesus gick inte förbi honom. Jesus såg honom, han kände honom och han stannade upp. Han gick inte förbi. Utan han förbarmade sig över honom och tog sig an honom och hans situation. Jesus, han ser dig och han ser mig. Han känner dig och han vet hur du har det. Han vet vad som finns innanför fasaden på dig. Han vet vad du går och bär på. De bekymmer som trycker dig. Och Jesus, han går inte förbi dig. Han stannar upp hos dig. Han lyssnar till dig. Han ser din situation och han är den som omsluter dig på alla sidor och den enda som kan hjälpa dig egentligen. Så kommer lärjungarnas första fråga till Jesus. Man skulle kunna tänka sig att den hade varit: Jesus, kan inte hjälpa den här mannen? Han har det så svårt. Istället så var de med fråga vem det är som har syndat. Är det han, den där blindfödde? Eller är det hans föräldrar eftersom han har drabbats så hårt? För det var så här att bland judarna så ansåg en del att man kunde synda redan i moderlivet. Alltså som foster så kunde man synda. Eller så tänkte de kanske att han fick lida för fädernas och föräldrarnas missgärningar som det också står i Bibeln. Men Jesus ansvarade dem att hans sjukdom inte beror på hans eller hans föräldrars synd. Både han och hans föräldrar har syndat, precis som du och jag har syndat. Och det har alla människor gjort. Men det var inte det som var anledningen, säger Jesus. Utan det här hände för att Guds gärning skulle uppenbaras, säger Jesus. Vi kan se på ett annat ställe som ett parallellställe till det här i Lukas 13. Det är parallellt på ett sätt. Där står det om att Jesus, han är ute med sina lärjungar och går någonstans. Och då berättar Lukas att det kommer en hop upprörda människor till Jesus och berättar om ett hemskt våldsdåd som har hänt. Några galileer har blivit dödade av Pilatus och det hände kanske till och med i templet. Våldsdåd är ju tyvärr ingenting som vi är ovana vid heller att höra. Det händer i vår närhet också. Men då frågar Jesus dem, de här människorna: menar ni att de här galileerna som nu blev dödade var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick utstå det här? Nej, säger Jesus. Och så berättar Jesus själv om en annan olycka som ganska nyligen hade hänt tydligen. Och som hade hänt precis vid den platsen där Jesus var, där vi befinner oss med den blindfödde. Det var ett stort torn där i Siloam, kanske på stadsmuren, som hade rasat. Och så hade 18 människor omkommit. Förskräckligt ju. Men det är också något som vi hör varje dag som händer i vår värld. Men då säger Jesus, säger ni och menar ni att, det var, att de 18 var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? Så svarar Jesus själv: nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er kommer ni alla att gå under på samma sätt. Jesus, han pekar på att det viktiga för oss var igen, det är att vi omvänds. Att vi vänds om från vägen bort ifrån Jesus till vägen mot Jesus. Precis som vi hörde Daniel sa i inledningen här. Omvändelsen är jätteviktig. Men nu går vi tillbaka till texten i Johannes 9. Då står det där i vers 5. När jag är i världen, säger Jesus, är jag världens ljus. Och det här om att han var världens ljus, det sa han redan i kapitel 8. Kapitlet innan alltså, där står det så här i den 12:e versen. Jesus talade åter till dem och sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jesus han har kommit för att föra människor, dig och mig, ifrån mörker till ljus. Han har kommit för att vi ska få våra ögon öppnade, för att vi ska kunna se vem Jesus är och för att kunna se och hitta hem till himlen. Men så säger du kanske att det där berör inte mig. Jag kan ju se. Jag ser dig, jag ser oss alla här. Absolut, så är det. Men andligt sett så är vi alla blinda. Vi är födda blinda, alla människor. Synden finns liksom i oss när vi föds. Och vi kan inte själv hitta tillbaka till Jesus. Precis som den blindfödda mannen inte kunde se, så kan inte vi heller se egentligen med andligt sätt. Det är bara Jesus som kan öppna våra ögon så att vi kan se. Det är bara Jesus som kan öppna oss så att vi kan få se vem Jesus är. Och att vi kan få vandra, som det stod, inte i mörker, utan att vi kan få ha livets ljus. Vad gör nu Jesus med den blindfödda då? Jo, han spottar på marken och så gör han en deg av sanden eller så som var på marken tillsammans med hans spott. Det var så på den tiden man trodde att salivet hade en läkande inverkan på ögonen. Och Jesus gör så. Och så smörjer han den blindes ögon med det här degen. Han säger alltså inte bara att ord till den blindfödde har din syn eller så, och det händer direkt, utan han gör det här för, kanske för att pröva den blindfödde och för att människor skulle se att det verkligen hände någonting. Och när han har smort ögonen på honom så säger han: gå och tvätta dig i dammen Siloam. Han blir alltså inte botad direkt, utan han skulle gå och tvätta sig i dammen Siloam som låg en bit ifrån. Han får alltså ett ord av Jesus. Han får ett uppdrag. Men han gör som Jesus säger. Han litar på Jesus trots att han inte vet hur det ska hända egentligen. Och där börjar hans tro att växa på något sätt. Han litar på Jesus, det Jesus har sagt. Han klamrar sig fast vid det ordet: gå till dammen Siloam och tvätta dig och tvätta dina ögon. Jag tänker att det kan vara svårt att hitta dit eftersom han var blind. Men han hade säkert vänner som kunde leda honom dit så att han hittade till dammen. Och människor som han mötte på vägen dit när han gick i folkvimlet, de kände säkert igen honom som tiggaren som satt och tiggde ofta vid vägkanten. Men så såg de kanske att, oj, vad är det han har på sina ögon? Deg på hans ögon. Tyckte kanske det var märkligt. Men den blindfödde, han fortsatte till dammen Siloam. Och så tvättar han sig i dammen. Och dammen Siloam, det har också en betydelse. Siloam, det säger, och Johannes säger att det betyder utsänd. Och Jesus han har precis innan i kapitel 8, där han pratar om att han var livets, världens ljus, så har han också sagt att han var utsänd. Fadern hade sänt honom. Han hade sagt det vid fem tillfällen när han pratade med judarna, att fadern hade sänt honom. Han säger det alltså fem gånger i kapitlet innan. Och så kommer det här att dammen Siloam, säger Johannes, det betyder utsänd. Vilket sammanhang det är i Bibeln egentligen. Jesus han är alltså utsänd av fadern till dig och mig för att öppna våra ögon. Och för att öppna alla blindas ögon egentligen. Och för att ge världen ljus. För att ge världen liv. Och för att ge sitt liv för världen. Och så vill Jesus han sända ut dig och mig till våra grannar. Till de vi möter i vår vardag. Till vår familj, till våra vänner. Och de du möter på vägen. Så vill Jesus att du ska få gå hans ärende. Du är sänd om du har fått uppleva detta. Att få berätta det här för dem du möter. Att få berätta vad Jesus har gjort för dig. Att han har gått den otroligt tunga vägen till korset. Att han har tagit din och min och den blindföddes och hela världens synd på sig. Och att han har dött i ditt och mitt ställe. Det är en uppmaning och en uppgift som du och jag vi får. Jesus han vill att vi ska sända, att du och jag ska sändas ut. Vi ska sändas ut i vår vardag och berätta om Jesus. Jesus som själv var den utsände. Men nu går vi tillbaka till den blindfödde och det gör han precis som Jesus han sa. Han tvättar alltså sina ögon i Siloans vatten. Och när han kommer tillbaka sa det, så kunde han se. Och det står i vers 11 när han själv berättar vad som hände att när jag tvättade mig så kunde jag se. Vilket under. Han tvättade sig i vattnet och hans ögon som hade varit blinda och hans inre som hade varit mörkt för att inte kunde se. Det öppnades. Ljuset flödade in och han fick synen tillbaks och han kunde se. Vilken omvälvande förändring. En fantastisk förändring. Och när han kommer tillbaka så börjar det bli ganska mycket samtal om det här. Då är det hans vänner först och grannarna som har träffat honom så mycket som undrar, är det inte han som satt och tiggde vid vägen? Och några säger att jo, men det är han. Och andra säger nej, men han är lik honom. Men så är det så befriande, så säger han själv, det är jag. Det ni ser, det är jag. Det är jag som var blind. Och så frågar de hur det hela hände och så får han berätta det. Att han tvättade sig, som jag sa, i dammen och då kunde han se. Och att en man som hade sagt det till honom som hette Jesus. Och så frågar de honom, var är den mannen någonstans? Och då sa han, det vet jag inte. Jesus hade liksom gått iväg, han var inte kvar på den platsen. Och då för de honom till fariseerna. Och fariseerna är väldigt, väldigt tveksamma till det här. De börjar att bortförklara allting på något sätt. Och vill, för det första för att det har hänt på en sabbat. Det innebar att det kan inte vara Guds son eller Jesus som har gjort det. Eftersom det gjort på en sabbat. Det måste vara en syndig människa då. Han kan inte göra sådana tecken. Och så börjar de bli oeniga. Och den ena frågar den andra, var det verkligen den mannen som var blind? Var han blind eller hur var det? Och då frågar de honom själv, vad säger du om honom som öppnar dina ögon? Och då svarar han så liksom trosvisst på något sätt. En profet är han. Men så tror inte judarna att han varit blind, utan de fick tillkalla hans föräldrar och frågar, är det verkligen här er son som varit född blind? Och då får de förklara att det är det. Det är vår son och han har fått sina ögon öppnade. Men vi vet inte hur. Ni får fråga honom själv, sa de. Och de svarade så därför att de var rädda för fariseerna. Att de skulle bli utkörda ifrån synagogan och inte få vara med där. För redan där kan man säga så började den första förföljelsen mot den som ville bekänna Jesu namn. Om man bekände Jesus som Messias så fick man inte vara med i synagogan. Så redan där börjar den förföljelsen. Och man kan ju säga också att se det att Jesu namn är oerhört känsligt. Om man pratar allmänt om Gud är det inte lika känsligt. Men om man nämner Jesu namn, då börjar människor reagera. Då vill man ofta inte höra längre. Eller så vill man höra. Det är antingen eller. Men det är väldigt känsligt. Och då var alltså föräldrarna lite rädda för att de skulle bli utstötta. Och då ville inte de prata mer om mannen. Men då kallade de till sig mannen igen och frågade honom en gång till samma sak. Och då blir han trött på dem. Ni har ju redan frågat mig en gång. Har inte lyssnat? Och sen så får han själv berätta och liksom ge fariseerna förklaringen. Fantastiskt som han säger. För de hånar ju honom och sa, det är du som är hans lärjunge, vi är Mose lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte, säger de. Så svarar han så trosvisst igen. Ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är. Och han har öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, säger han vidare. Men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den mannen inte var från Gud kunde han ingenting göra. Det fantastiskt fina svaret för fariserna av den blindfödde. Och så svarar de honom så hemskt. Du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och de drev bort honom. Vi har hört att i samhällsdebatten eller så har det varit ganska hårt och polariserat den sista tiden. Till och med så att partiledare har avgått för att det har varit så hårda ord och så. Men det är inget nytt egentligen. Vi kan läsa här hur det gick till. De fariserna tryckte ner den här mannen totalt och kallade honom liksom en odåga i princip. Så det är inget nytt. Människan är så lik genom alla tider. Men då kommer det här. Trots att han får så mycket emot sig, så säger han vid ett tillfälle: Ett vet jag, en enda sak, att jag som var blind nu kan se. Ett vet jag, att jag som var blind nu kan se. Jag tycker det är ett fantastiskt ord han får säga där. Ett vet jag, att jag som var blind, jag var blind men nu kan jag se. Och det säger han när han liksom får alla de här anklagelserna mot sig. Så håller han fast vid det ändå. Tron på något sätt som håller fast och griper tag i det här enda som man kan gripa tag i. Och det vill jag ska vara ett ord till dig när du går härifrån. Att ett vet jag, att jag som var blind nu kan se. Vad människor än säger till dig och vad du ändå får möta för hån eller nedsättande saker om din tro på Jesus, så kan du ändå säga: ett vet jag, att jag var blind men Jesus har öppnat mina ögon. Ett vet jag var blind men nu kan jag se. Och sen är det så fantastiskt, för sen är det så att Jesus överger inte den här mannen, utan han får veta det här, han får höra det här. Och då står det att Jesus söker upp honom. Jesus fick höra att man drivit bort honom, och när han fann honom sa han: tror du på människosonen? Jesus han gick alltså ut och sökte upp honom igen. Och i kapitel 10 som kommer precis efter vårt kapitel, så handlar det om den gode herden. Och Jesus han är den gode herden som går ut och söker upp dig när du är på väg bort från honom. Och han söker upp dig när du möter svåra saker i livet. Han finns där hela tiden som herden som vill beskydda dig, som vill bevara dig och som vill hålla dig i sin starka hand. I sin starka genomborrade hand som han fick genomborrad på korset. Så Jesus är den gode herden som går ut och söker. Han söker dig där du finns. Och han vill ha dig tillbaks till sig. Och så får du vila i hans starka famn. I hans famn där det står, han säger att ingen kan rycka någon från min famn. Och så frågar Jesus den här mannen: tror du på människosonen? Han kallar sig då för människosonen. Och då säger mannen: vem är han, herre? Tala om det så att du kan tro. Och så säger Jesus: du har sett honom. Han som var blindfödd, han hade fått se honom. Och så säger han: den som talar med dig, han är det. Och då får liksom han se att han står mitt framför honom som det handlar om. Han står framför Jesus Och han får se Jesus som är världens frälsare. Och han faller ner och tillber honom. Och det är precis som du och jag får göra också. Vi faller ner för Jesus. Faller ner vid hans kors. Och bekänner vår synd och bekänner våra tillkortakommande. Alla våra tokigheter som vi har gjort. Och så får vi lov att ta emot förlåtelsen som vi fick göra här i syndabekännelsen. Vi får ta emot förlåtelsen varje ny morgon. Och be att Jesus han vänder oss om ifrån mörkret till sitt underbara ljus. Och så har Jesus lovat att gå med oss varje dag. Och jag tänkte på en annan sak. I förra helgen, som jag skulle varit här egentligen, då hade vi dop där hemma i vår kyrka i Östra Husby. Och det var en familj vi känner vars 4 barn döptes samtidigt. Det var fantastiskt att vara med när 4 barn i åldern 5-10 år gamla typ fick döpas tillsammans. Och så efter dopet så fick de klä sig i vita dräkter allihopa. Det var väldigt, väldigt mäktigt att se det hela. Och att de fick som klädas i Jesu rättfärdighetskläder. Det var väldigt starkt. Och tänkte också på det här med dammen Siloam. Han fick gå där och tvätta sig ren i dammen. Tvätta sig så att han kunde se. Och de här barnen fick liksom tvättas i dopvattnet, tvättas rena i Jesu blod egentligen. Och så fick de ikläda hans vita kläder. Men så dagen efter, så när jag var hemma och tittade ut, jag är bonde också, så jag odlar ekologiskt hemma på Vikbonat, min fru och jag. Och då har vi sått vete på gärdet utanför oss. Och det kommer upp så fint, små späda fina plantor som ser så vackert ut i soluppgången. Och då tittade jag ut där och skulle se, åh vad fint det ser ut. Men då fick jag se stora, djupa bök i säden. Då hade vildsvinen varit där på natten och bökat rejält och bökat upp en massa plantor. Och det blir man ledsen i hjärtat när man ser. Men så tänkte jag på de här små barnen som var döpta. Att det finns liksom hela tiden en som vill böka upp och förstöra och rycka upp. Som vill rycka upp den lilla plantan som är så ömtålig som växer. Men Jesus han har lovat, som jag sa innan, att om vi är i hans famn så kan ingen rycka oss därifrån. Och jag tänker också att det är väldigt viktigt, så alla barnen som var här, att de får med sig Guds ord ut i sin vardag och i sitt liv. Och att vi tänker på att be för dem och att Gud han ska få beskydda dem och bevara de små plantorna som är planterade i Guds fina trädgård. Som sagt, en sak vill jag att du ska ta med dig härifrån. Om du inte kommer ihåg något annat. Det är det här. Ett vet jag. Att jag var blind. Men nu kan jag se. Ett vet jag. Att jag var blind. Men nu kan jag se. Amen. Tack kära Jesus Kristus. För att du är den enda som kan öppna våra ögon. Det är bara du som kan öppna vårt hjärta. För vad du har gjort för oss. Jag ber här att du ska måla dig. För våra ögon. Så vi verkligen ser att vi är älskade av dig. Och att vi ser att du är den enda som kan beskydda oss och bevara oss på vägen hem. Vi lämnar oss helt i dina starka genomborrade händer. Och ber att du ska bevara var och en på vägen hem. I Jesu namn. Amen.